Ja, det är systemet före patienterna skulle jag säga. Man sätter det systemet som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet varit för, både liksom ideologiskt men också historiskt, före de här vårdplatserna som nu försvinner.
Lovisa Landry är programansvarig för välfärdsfrågor på tankesmedjan Timbro. Hon och Timbro är aktuella med rapporten Socialiseringsvågen i Stockholm. Så försvinner din vård och valfrihet. Lovisa var aktuell här i november i Uppskattat, då på temat skatter, men nu alltså med en ny rapport om socialiseringsvågen i Stockholm. Varmt välkommen tillbaka till Uppskattat, Lovisa.
Tack snälla, kul att vara här.
Jättetrevligt att ha dig här. Du inleder rapporten med ett gripande och personligt förord där du beskriver hur du efter en nio år lång process själv fick hjälp av Aleris Ultragyn. Varför börjar rapporten i den här änden?
Ja, men delvis för att vården i Stockholm, där det sker väldigt mycket förändringar nu, är komplex. Den är svår att förstå. Det är svårt att förstå just om det ena alternativet är bättre än det andra och varför. Och delvis så ett av skälen till varför jag tycker att det är roligt att jobba med sjukvårdsfrågor och nu har tagit mig an den här nya rollen på tankesmedjan är ju för att jag vill göra vården mer förståelig, men då måste man också någonstans dela med sig av de egna erfarenheterna man har. Och just den gynekologiska vården i Stockholm utmärker sig väldigt speciellt. Vi har väldigt bra vård för gynekologi, många mottagningar, tack vare det här vårdvalet som nu är hotat. Och då valde jag helt enkelt att dela med mig av min egen erfarenhet.
Mm. Jag tycker det var starkt och bra gjort där. Jag kan ju intyga själv, jag då som i och för sig inte har varit på gyn, men som har sabbat axeln i en bilolycka, vet man får en helt annat perspektiv på vården när man har varit i kontakt med den. Det är lätt att det här blir som politikområden man inte själv har varit i närheten av, är lätt att bedöma från avstånd. Men det blir något annat man har varit en del i vårdkedjan.
Precis.
Mm. Och just Aleris som vi nämnde har aviserat att man nu i förtid säger upp tilläggsavtalet för avancerat ultraljud. Hur har det där påverkat din vårdsituation om man tänker sig att du har varit 15 år idag och erfarit det du då erfor?
Ja, men så jag har ju då endometrios och det är liksom en kvinnosjukdom, drabbar ungefär 10% av alla kvinnor. Och det har hänt väldigt mycket inom kvinnosjukvården. Vi brukar ofta, ibland får man ju bilden av att det inte skulle ha hänt så mycket eller att det satsas alldeles för lite pengar. Till viss del stämmer det. Men det har skett stora förändringar om man bara tar den här sjukdomen just ärftlig. Min mamma har den också. När hon fick reda på att hon hade den och när jag fick reda på att jag hade den. Men just när man ska hitta endometrios så är det vanligaste sättet att diagnostisera det via titthålsoperationer. Och då behöver du antingen söva en patient eller liksom, ja, det kräver ju väldigt mycket mer av vården att göra ett kirurgiskt ingrepp, även om det är litet, än att ha ett avancerat ultraljud. Och Aleris har då haft det här väldigt avancerade ultraljudet på Ultragyn på Sabbatsberg. Men nu har man sagt upp det tilläggsavtalet för att man helt enkelt inte kan bedriva den längre så som situationen ser ut i Region Stockholm. Och det hade ju för mig betytt att jag antingen hade behövt kämpa flera år mer för att få en titthålsoperation eller troligtvis behövt betala för den vården privat ur egen ficka.
Jag förstår. Vi kommer att komma in på de här konsekvenserna. Vad är det som sker konkret då i Region Stockholm med det du kallar för en socialiseringsprocess?
Ja, men om man ska ta lite för bakgrundshistoria då kanske. Mm. Varför ser Region Stockholm annorlunda ut än resterande av landet? Region Stockholm har ju tillämpat en helt annan modell egentligen för hur man beställer vården. Det är nämnderna där politikerna sitter som beställer vård. Vi vill ha det här och det här och det här. Och sen får utförare, både privata och regionen självt, utföra vården. Och i andra delar av regionerna i Sverige så är man inte beställare. Man stiftar inte de här beställningarna i avtal eller liknande, utan man ger bara anslag och säger utför den här vården. Och det här har varit en modell som kallas för Stockholmsmodellen. Och den bygger på att vi har haft en väldigt stor utveckling av privata vårdval. Alltså det vill säga vårdval där privata aktörer och regionaktörer får konkurrera på samma, med samma pris och på samma ersättning. Men patienten får en valfrihet att välja utförare. Det vill säga vi får en konkurrens i systemet. Och det här finns på 38 olika vårdområden i Stockholm. Medan det i en standardregion i Sverige egentligen bara finns 2-5 stycken ungefär. Och det är just de här vårdvalen nu som är hotade. Man har redan beslutat om att lägga ner 5 av dem. Och ytterligare revideringar och nedläggningar kommer troligtvis komma snart.
Mm, ja, mandatperioden är ju inte ens halvvägs in, så att det är mycket, mycket återstår att göra. Men Aida Hadzialic, som är det socialdemokratiska finansregionrådet sen då senaste valet, menar att det här systemet med vårdval och privata vårdgivare kostar för mycket. Är det inte så? Är inte privat vård dyrare?
Jo, men då skulle jag vilja kontra med att säga att det kostar ingenting att ställa patienter i kö. Alltså, vi kan ta ett ganska lätt område för att bara statuera ett exempel då. Om jag hör dåligt och vill ha en ny hörapparat, då i de flesta regionerna så kan jag gå till en audionom och så finns det ett upphandlat sortiment. Regionerna har upphandlat ett sortiment för olika hörapparater. I vissa av regionerna i Sverige så är det uppemot 2 års kö för att få en ny hörapparat. Medan i Stockholm så har vi det i ett vårdval. Och i det här vårdvalet finns det också en möjlighet att lägga till en egen peng för att kunna köpa en hörapparat som passar ens egna behov. Vill du ha en hörapparat som ser ut som Björn Skifs så kan du, alltså inte som Björn Skifs men som Björn Skifs.
Som hans hörapparat.
Som hans hörapparat, exakt.
Ja, det hade varit roligt annars att ha en hörapparat som ser ut som Björn Skifs.
Exakt. Nej, men som hans hörapparat som knappt syns så kan du köpa till den, men då kostar det, då får du en check som regionen, där regionen subventionerar, men resten får du lägga till själv. Och det här har ju gjort att det finns en marknad för hörapparater. Det finns olika typer och det finns flera vårdgivare som då erbjuder patienterna möjlighet att kunna komma och prova ut och ångra sig och köpa nya. Och det är väntetiderna i Stockholm är knappt bara 3 veckor jämfört med 2 år i andra regioner. Och visst, det är klart att det kostar mer. Det sker fler vårdbesök som såklart regionen då betalar för. Men alternativet att en gammal människa ska få en ny hörapparat när den gamla kanske inte fungerar. Eller att ställa om till en ny hörapparat som kanske har laddningsbara batterier så att man slipper förbruka en massa batterier, vilket också är mer till exempel miljövänligt. Det alternativet finns ju inte i andra regioner. Och jag tycker ju att den vården är väl ändå värd att betala för så som systemet ser ut idag. Sen hade jag kanske velat ändra det också.
Ett annat system. Och det är inte frågan för dagen egentligen.
Nej.
Men sen är det väl precis som du var inne på i början att den billigaste patienten är väl den som dör i en vårdkö. Det kostar väl nästan ingenting.
Precis.
Och vill man ha ett sånt system så blir det billigt. Men det kanske inte var medborgarna och skattebetalarna efterfrågar.
Nej, och vill man ransonera vården ytterligare så måste man ju åtminstone ha svar på om mer tillgänglig vård i sig är eftersträvansvärt. Alltså det är ju att någonting kostar mycket är kanske inte ett argument för att ransonera vården ytterligare, skulle jag säga.
Men och tillbaka till frågan då, har vården i Stockholm varit dyr?
Alltså vi i Region Stockholm är ju den vården, eller den regionen som lägger mest pengar på vård. Så är det ju. Men vi har också störst befolkning. Och vi har också väldigt högspecialiserad vård som såklart kostar väldigt mycket pengar. Vi kan göra fantastiska ingrepp på Nya Karolinska som man inte kan göra i andra delar av Sverige. Men det skulle jag inte säga. Alltså vi har fått mycket mer vård utan att behöva höja regionskatten. Nu har man höjt skatten samtidigt som man rullat tillbaka all den här fantastiska vården som vi har haft. Men man har ju klarat sig genom att helt enkelt vårdvalen har gjort att man har kunnat konkurrera. Så om vi tar till exempel höftproteser, om du ska operera en höft. Den vården, alltså kostnaden, har minskat med 30% ungefär i Region Stockholm. För att man har haft olika utförare som snabbare och med ny teknik eller nya sätt att arbeta har lyckats få ner själva kostnaden för just de operationerna.
Sen finns det, tycker jag, en oerhört provocerande del i det här. Det är att det är klart att man kan mäta kostnader, det är viktigt, och det är ju sånt som vi från Skattebetalarnas förening tittar på. Men man måste ju också titta på vad man får ut för pengarna. Mm. Som sagt, billiga patienter är ju de allra helst de som dör i kön, om man nu bara ska titta på pengar. Men det handlar ju också om vilken vård man levererar för de pengar vi stoppar in. Och en vård som den kan ju vara hälften så dyr men värdelös är ju en sämre vård än den som kostar då dubbelt så mycket som den dåliga vården, men som är riktigt bra. Och det här finns det ju inget, så här, det offentliga mäter ju inte det här, utan man tittar bara på vad det kostar och inte vilken kvalitet man levererar. Och det gör ju vi till exempel i våra kommungranskningar. Men det här är oerhört provocerande, både för skattebetalarperspektivet, även om man inte då är vårdtagare, så är det ju provocerande att pengarna inte går till det är avsett för.
Ja, och det är intressant för att det kom en utredning från Sirona, som är ett oberoende analysföretag, som visade att om man hade öppnat upp i fler regioner än bara i Stockholm för privat kirurgi, alltså det vill säga vårdvalet i fler regioner, då kan alltså 50% fler patienter opereras till samma kostnad som om man hade fortsatt ha det i sjukhusens regi. Så att strypa det här är ju inte, det är inte alls säkert att det kommer göra att vården blir billigare, utan bara att färre kommer att opereras. Och då har man också mätt liksom samma kvalitet och ungefär samma vårdtyngd och så vidare på patienterna.
Fantastiskt. Strålande dagar framför oss. Efter 16 år så blev det Socialdemokraterna som tog över Region Stockholm 2022 tillsammans med Centerpartiet och Miljöpartiet. Ett av de första besluten som fattades var att omorganisera så att det tillkom ett primärvårdregionråd. Vad syftar den här omorganisationen till?
Ja, det du glömde nämna där är ju att man har stöd av Vänsterpartiet. Ja, så Vänsterpartiet sitter inte i...
De har inga egna råd i majoritet, men de är, man regerar med stöd av dem. Ungefär som Sverigedemokraterna fungerar för regeringen nu.
Precis, så de är liksom tekniskt sett i opposition, men är ju såklart med i många av de här besluten. Nej, och det här skulle jag säga är intressant. Alla regioner ser olika ut, men i Stockholm så valde man då att skapa en ny nämnd bara för primärvården, alltså det vill säga husläkare och den nära vården helt enkelt. Och jag skulle säga att, eller man hävdar då från styrets sida att man gjorde det för att få större fokus på primärvården, bygga ut den, ha, ja men, en nämnd sätter ljuset på primärvården, ungefär så. Men så är ju inte alls fallet, utan det är ganska naturligt att för mig som har jobbat i regionen innan då, att det här var en väldigt stor vinst för Centerpartiet. Det här är, den här nya nämnden är då det som ger Centerpartiet deras andra regionråd. Tidigare har de bara haft ett. Och tyvärr så riskerar ju den här nämnden att fatta beslut som rimmar illa med resten av sjukvården. Det vi gör i primärvården har ju jättestor påverkan på akutsjukhusen eller specialiserad vård eller annan typ av öppenvård som inte är just inom primärvården. Och tidigare har man sett ett väldigt stort värde av att ha just alla förändringar för husläkarna i samma nämnd, så att man kan följa de här besluten så att de inte rimmar illa. Men nu ligger det helt enkelt i olika nämnder. Men det var en vinst för Centerpartiet skulle jag säga.
Grattis säger vi då till Centerpartiet. Men det är inte i första hand det du riktar kritik mot i din rapport, utan just den här socialiseringsprocessen. Vad är det som har givit den här utvecklingen?
Ja, men delvis är ju det här ideologiskt fattade beslut. Alltså det är ju, jag skulle säga att man har ganska så stora skygglappar på sig, ideologiska skygglappar över att man helt enkelt inte vill se den här stora andelen av privata vården som vi har i Region Stockholm.
Nej, och sen har man väl liksom i den här ideologiska iven har man också då avskaffat då akutsjukhusens bolagsform.
Va? Det klubbades igår till och med när vi spelar in det här. Oh. Precis. Det är ju också någonting man säger för att ta... Jag skulle säga att Stockholm just nu är ett pilotprojekt för det som Socialdemokraterna nationellt säger...
Kampanjer för, ja.
Har kampanjer för, som är att ta tillbaka den demokratiska kontrollen. Och det betyder ju inte att vi får mer demokratisk kontroll, patienterna får mer kontroll över sin egen vård.
Utan att regionfullmäktige.
Politikerna får det, exakt. Ja. Och akutsjukhusens avbolagisering, att det ska läggas i en nämnd, är ju ett, verkligen ett sådant, ett symptom på den typen av ideologi. Och var väl också en vinst för Vänsterpartiet som inte vill att någonting ska drivas i bolagsform. Och det här riskerar ju verkligen att förstöra för insynen för oss stockholmare. Nu idag när SÖS är ett eget bolag och Danderyds sjukhus är ett eget bolag, så kan vi se vem presterar bättre. För vi har en tydlig ekonomistyrning i form av liksom aktiebolagsformen. Det här när de ingår i samma nämnd och dessutom ska få anslag och inte styras genom avtal, gör ju att vi kan inte göra de här jämförelserna längre.
Det kommer bli väldigt svårt att granska
SÖS speciellt.
Ja, som redan idag funkar väldigt, väldigt mycket sämre än Sveriges enda privata sjukhus, Sankt Göran, som vi har pratat om i tidigare avsnitt här.
Exakt.
Det är mycket spännande, då kan man blanda bort korten. Ja, spännande, det som har demokratisk kontroll över brödköer, det blir väljarna mycket glada över.
Ja, det är systemet före patienterna skulle jag säga. Ja. Man sätter det systemet som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet varit för, både liksom ideologiskt men också historiskt, före de här vårdplatserna som nu försvinner.
Hur kommer det se ut framöver då för, utifrån ett vårdtagarperspektiv? Du kommer att få minskad valfrihet och vara utlämnad till sjukhus som kommer att kosta mer och leverera mindre.
Ja, troligtvis skulle jag säga att det är så. Jag tror dock att det finns, och det nämner jag även i rapporten, de här nedläggningarna som sker nu när avtal försvinner, vårdval läggs ner, när man gör om psykiatrin, all slutenvård ska vara i egen regi och sådär. Det nödvändigtvis behöver ju inte innebära att vården per se försvinner. Det kan ju bara vara så att du behöver betala för den ur egen ficka. Eller att antalet personer som tecknar en privat sjukvårdsförsäkring ökar. Och det skulle jag, det är lite det som är det komiska eller ironiska i det här, att sossarna är med och liksom privatiserar vården i Stockholm än mer än vad borgerligheten någonsin har gjort under de här 16 åren som borgerligheten styrt. Men det är klart att det finns ju vissa av de här patientgrupperna som nu, där vårdplatser försvinner, ungefär hälften av ätstörningsvården till exempel, där försvinner alla vårdplatser i november i år. Där finns det ju en väldigt stark betalningsvilja från föräldrar som själva kan belåna radhuset eller låna pengar av släktingar eller ta blankolån för att betala för att deras barn ska överleva den sjukdomen som ju väldigt många tyvärr, alltså både suicidrisken är högre för den patientgruppen, men också att man dör av anorexi eller bulimi.
Men för de som inte har råd?
Ja, för de som inte har råd så får man helt enkelt ställa sig i kön igen.
Det är ju ganska dystert.
Ja, och det finns också, förlåt, men det finns ju också grupper som, en grupp som jag i alla fall brinner väldigt mycket för, är ju de som inte har kapital eller föräldrar eller familj. Och det är ju framförallt personer som kanske är i beroendevården, alltså missbrukare eller hemlösa. Och det här är ju personer som själva liksom inte har väldigt låg tilltro till det offentliga så som det redan är. Men där det också försvinner 30 vårdplatser när Maria beroendeakut läggs ner. Och det är ju personer som inte har alltså pengar eller inte heller kan organisera sig på samma sätt som man kan i resursstarka vårdgrupper. Och de blir ju helt utelämnade till sitt eget öde mer än vad de är idag.
Men det är precis det här som brukar bli konsekvensen. Det är de som systemet är skapat för att skydda är de som drabbas hårdast och först.
Ja.
Och sen finns det de som kan ta sig runt eller förbi eller har pengar eller är röststarka och kan prata sig fram. Men det är de andra som drabbas. Och det är ju oerhört allvarligt.
Ja.
En annan sak som man har tagit sig an med kraft är att förändringarna rörande 1177. Vad är 1177 för något?
Jo, men jag tror att de flesta som kanske lyssnar på podden har ringt 1177. Både du och jag har säkert ringt 1177.
Jag har småbarn, så absolut. Jag har framförallt varit inne på webben.
Du har framförallt varit inne på webben, precis. Men det är ju en nationell vårdguidestjänst, kan man säga. Det vill säga att det finns en hemsida, 1177.se, där man kan söka för olika besvär. Men man kan också ringa numret 1177 var som helst i landet, vilken tid som helst på dygnet. Och den här tjänsten är då regionen ansvariga för att helt enkelt sköta, även om det är en nationell, ett nationellt nummer. Och i Region Stockholm så har man valt att lägga ut det på entreprenad, så att vi har ett bolag som heter Medhelp som helt enkelt har drivit vår sjukvårdsupplysning. Det är de sjuksköterskorna som svarar i telefonen när vi ringer 1177 i Stockholm, jobbar då på det här bolaget. Och nu har man då valt att köpa upp, förvärva bolaget och köpa upp det till en köpeskilling på 67 miljoner och sen 25 miljoner på för merkostnader. Samtidigt som man sparar in på fruktkorgar på akuten. Och det finns absolut ingenting som säger att det här är varken mer effektivt eller bättre, eller att man kan få ner kostnaderna genom att göra så här.
Men det finns de som har provat. Region Sörmland har väl gjort det här?
Precis. Så Region Sörmland har gjort det, och ganska kort efter att man gjorde det så rapporterade SVT från Region Sörmland att medelsvarstiden, alltså som man får vänta innan man får svar, gick från 3 minuter till 33 minuter.
Det är en viss skillnad när man står och är nervös över en eskalerande feber eller något som kan vara ett benbrott.
Ja, eller om någon har satt någonting i halsen som man inte riktigt vet vad det är. Och så Region Sörmland har gjort det, och Region Värmland har också gjort det, och även där så gjorde PwC en granskning som visade att man helt enkelt hade en svarsfrekvens också på väldigt låga nivåer, om jag tror att det var ungefär 64%. Så att 36% av alla de som har ringt i Region Värmland har alltså aldrig fått svar från sjuksköterskan. Och då förstår man ju vilken karusell det kan innebära när man i så fall inte får svar från från 1177, är orolig, det kanske egentligen inte är något farligt, utan med hjälp av en sjuksköterska kan man enkelt stoppa en feber eller få råd och därmed liksom hänvisas till egenvård hemma. Men får man inte svar eller får man vänta väldigt länge, ja, men då åker man ju till akuten.
Såklart. Vad är det då, vi är inne lite på det, men vad är det som Socialdemokraterna tycker så illa om i det här vårdvalssystemet då? Eller förlåt, det måste ju gälla hela majoriteten då.
Ja, det som såklart, precis som i den regionägda vården, så finns det ju problem även i, hos privata vårdgivare. Mm. Alltså det ska man ju inte hymla med. Det finns liksom fusk ibland, har man för vissa, alltså då ska man säga att det är väldigt få vårdföretagare som sköter sig illa. Men det är klart att det förekommer, och det här har man då försökt ta fäste på som någon slags form av chimär. Egentligen skulle jag ju säga att jag vill hävda att det här är en ideologisk fråga från början. Men på vissa vårdområden så har man kanske behandlat patienter som kanske egentligen inte borde behandlas. Till exempel man har kommit in till en hudmottagning med akne som egentligen man skulle kunna lösa utan att det behöver vara en specialistläkare som tar emot den. Och det här har man ju då varit kritisk mot från S-sida. Men det finns ju ingenting som säger att en ransonering av vården kommer göra att folk... ja, men det finns ingenting som säger att vi gör rätt i regionen heller. Ibland så, det kommer också vittnesmål från akuten till exempel, att man tar in patienter för att göra olika undersökningar för att nästan leta efter problem, fastän patienten kanske egentligen bara skulle blivit tittad på av en läkare eller av en sjuksköterska och sen fått åka hem. Så att vi, överbehandlingen eller vad man ska säga, av patienterna är inte bara någonting som ensamt sker i den privata sektorn.
Nej, och jag tycker att det är oerhört allvarligt när man finns då inom ett så här skattefinansierat system och ägnar sig åt den typen av bedrägligt beteende som den måste betraktas som. Det tycker jag man ska slå ner på oerhört hårt med liksom kraftfulla sanktioner. Men det gör ju inte att den offentliga vården fungerar perfekt. Jag menar, det var ingen som ville upphäva liksom privata alternativ på matmarknaden för att ICA avslöjades mala om köttfärs för några år sedan. Utan då får man ha starkare kontroll, och det finns en stor skam i att de gjorde det här i några enstaka butiker. Men det får ju inte till slutsatsen att staten vore bättre på att driva matbutiker, utan då är det ju snarare så att man ska ha kraftfullare sanktionsmöjligheter.
Och det får man ju via avtal. Det är det som är bra. Vissa av de här, det är det som är positivt med de här vårdvalen, för där ingår vårdgivarna i en, där gör man bakgrundskontroller, och om man väl då får ingå i vårdvalet som vårdgivare, då ska man följa avtalet, och väldigt tydligt i de här avtalen så finns det ju då sanktionsmöjligheter. Man kan stänga av, man kan lägga viten och så vidare. Så det finns ju kontrollmekanismer i de här vårdvalen som fungerar, skulle jag säga, ganska bra i Region Stockholm. Många gånger har regionen, just eftersom att vi har en stor privat vårdmarknad, varit den som kanske påmint Sörmland eller Gävleborg om olika vårdaktörer som kanske vi har avslutat samarbetet med, men som då egentligen dyker upp i en annan region nästa vecka, men fortsätter med Buffelobåg. Och då har man helt enkelt försökt från Region Stockholms sida att ta på sig ledartröjan i kontrollarbetet. Men det är SKR, som vi vet, är inte så glada över när en region tar på sig ledartröjan, utan vill gärna sköta det här själva. Men då går det ju också väldigt långsamt.
Om alls. Så är det. Så här skriver rapporten: på mindre än 2 år har man beslutat om nedläggningar av 5 vårdval, en närakut, flera tilläggsuppdrag i vården. En ny modell för länets 4 akutsjukhus ska inrättas. Monopol för ambulansen, akutläkarbilen, ätstörningsvården, den akuta beroendevården och mer därtill. Flera mottagningar kommer detta år att stänga. Och trots detta då, som du skriver, så är det inte lika omfattande kritik nu som när det borgerliga styret hade makten. Vad beror det här på?
Åh du, det finns flera. Det är en väldigt svår fråga. Alltså det finns ju flera faktorer till det. Till viss del så tror jag att man hade regerat ut sig lite grann. Alltså efter 16 år så
blir man trött.
Då är det ju ändå, då kan jag förstå att saker man har gjort fungerar, vissa saker då som fungerar sämre, vissa saker som fungerar bättre, mycket tas för givet. Och mycket av varför det var så stark kritik tror jag har att göra med att man från vänstersidan har varit bättre på att organisera sig, och även från fackförbunden där många av de som arbetar i vården tillhör. Jag tror också att det kan ha handlat om vissa företrädare, till exempel Irene Svenonius, som jag tycker personligen väldigt mycket om och som är väldigt kunnig, blev ju extremt jagad i media. Nya Karolinska som har varit väldigt utskällt, men är ett fantastiskt sjukhus som jag tycker vi ska vara mycket stolta över, blev liksom påkletat på borgerligheten, fast än det var Socialdemokraterna som startade utredningarna om att vi skulle bygga ett nytt akutsjukhus.
Och som var med under flera steg i processen. Dessutom får man ju säga att vi har varit starkt kritiska och haft Nya Karolinska som en av kandidaterna till årets värsta slöseri här om året. Men man ska också välja att säga att det är ju, trots den höga kvalitet som är där, så är det långt ifrån det dyraste sjukhuset per kvadratmeter eller vårdplats, trots då den höga specialiseringsgraden. Det byggs väsentligt sämre sjukhus för mycket mer pengar i andra delar av landet, men som inte alls är lika uppmärksammade.
Precis, så är det. Så att jag tror att det finns liksom olika faktorer till varför det har blivit så. Men när jag jobbade i regionen arbetade jag till exempel under den då senaste förlossningskrisen till exempel. Och där är det ju, så jag skulle säga också att vi har väldigt högt ställda krav som stockholmare. Vi är vana vid att ha väldigt tillgänglig vård, vård av hög kvalitet, vi får den snabbt. Det ställer liksom högre krav på ännu mer vård, ännu snabbare, ännu bättre kvalitet. Som gör att också kanske ibland personalen inte riktigt mäktar med, och då får vi vissa bakslag. Och sen är det också så, vilket jag inte skriver i rapporter men har skrivit i andra texter, debattartiklar och liknande. Vården i sig är ju en, det finns liksom en pendel i debatten. Så om 10 år så kommer vi ha säkert en valfrihetsdebatt igen. Och sen kommer den svänga tillbaka. Och nu, just nu är vi ett sånt här pendelskifte skulle jag säga.
Men det fanns också aktivistgrupper som inte finns längre.
Nej, exakt. Det sjukvårdsupproret som samlade vittnesmål då från olika vårdanställda anonymt. Väldigt svårt att verifiera hur illa det är på vissa mottagningar. De lades ner den 12 september. Valet var den 11. Och det kan man ju ändå gott säga är en... bidrog väldigt mycket till att Socialdemokraterna vann makten här. Sen tycker jag att medarbetarna självklart ska få säga hur illa det är. Men jag kan också säga att när vi ibland då ringde till förlossningsmottagningarna under till exempel förlossningskrisen där sjukvårdsupproret var som mest starkast och fick vittnesmål om att man hade fött barn på fåtöljer ute i, innan man ens har kommit in och så vidare. Så hade vi ju då medarbetare på sjukhusen som kunde svara oss, gå ner på förlossningen och säga nej, men gud, här är det lugnt och vi har 2 rum lediga. Så att vården är ju det finns en del aktivism inom vården, ja.
Ja, och man ska vara försiktig med den typen av anonyma vittnesmål. Det innebär inte att folk kan tala sanning just i skydd av anonymitet, men det finns en fara med att ta allting på allvar. Vad skulle du säga att man borde göra istället i Region Stockholm istället för den här socialiseringsprocessen?
Jag har helt enkelt gjort tvärtom. All den kritik som har funnits inom vissa vårdval, nu tar jag upp vårdval HUD då som ett exempel, med att ST-läkare, som, alltså specialistläkare som går under sin ST-tid, inte har fått, att de har kunnat göra sin ST-tjänst helt i vårdvalet och därmed inte tillräckligt förberedda för väldigt svåra brännskador som finns på akutsjukhusen eller liknande. Det är ju helt sant att det fungerade illa. Men då borde ju analysen vara snarare än att rulla tillbaka vårdvalhud, att låta de privata vårdgivarna få göra mer, ta fler svåra patienter, liksom ta större ansvar för utbildningen, ha en bättre samverkan med de stora akutsjukhusen. Så att vi skulle ju behöva göra ännu mer inom ännu mer vårdval och ännu mer valfrihet inom olika delar av vården i Region Stockholm. BUP, ett fantastiskt exempel på en vård som fungerar väldigt dåligt i regionen. Man träffar ungefär, om jag minns siffrorna rätt, i snitt 1 patient per dag som psykolog i BUP. Och det är extremt långa köer med...
Och det här är allvarligt, för det här är barn som mår väldigt, väldigt dåligt och gissar stor suicidrisk eller att man i den där åldern mår dåligt och att det sätter prägel på resten av livet.
Precis.
1 patient om dagen alltså.
Ja, medans man hos privata vårdgivare träffar kanske 2 eller 3 stycken per dag. Men hade vi vårdvalat i Region Stockholm istället för att ha haft upphandlat och egen regi, då hade ju väldigt många fler aktörer kunnat ge sig in och hjälpas åt att korta den här kön. Och det är ju sådana reformer man hade behövt se istället. Sen hade jag väldigt gärna också velat att man skulle upphandla ett till akutsjukhus. Mm. Och det kommer ju bli väldigt svårt nu när de avbolagiseras.
Ja, och det är väldigt tråkigt. Och som sagt, ett av de första avsnitten i den här podden för över 2 år sedan är det väl nu, intervjuade just Claes Tikkanen på Nordic Capital som då under en period ägde och driftade Sankt Görans sjukhus. Och de har ju fantastiska resultat som det är svårt att förstå varför vi inte borde applicera på de andra sjukhusen.
Mm.
Och det skulle som sagt... Visst kanske man skulle spara pengar, men framförallt skulle vi spara väldigt mycket lidande.
Ja.
Och det är ändå det vården är till för. Vad riskerar nu att hända? Vi har varit inne på det. Det blir längre köer.
Troligtvis ja.
Mm. Och sämre vårdkvalitet är risken också.
Ja, vi har väldigt hög vårdkvalitet i regionens egna. Alltså, jag skulle säga att det som oroar mig mest är inte vårdkvaliteten. Vårdkvaliteten kan ju såklart påverkas av en etisk stress över att det är väldigt långa köer. Men vårdkvaliteten i Region Stockholm är väldigt hög, och det tycker jag som, man ska, som patient ska man vara trygg med. Men det är klart att vi får ju mycket mindre teknisk innovation. Vi får mycket mindre nya arbetssätt att kunna utföra operationer eller hur snabbt man gör eller olika sätt. Sankt Görans är ett sånt exempel på där man gjort om flödet på akuten till exempel. För att man ska kunna få in patienter mycket snabbare och få ut dem också mycket snabbare. Och allt det där försvinner ju när privata aktörer inte får möjlighet att testa nya sätt att arbeta. Och mycket går förlorat i det som idag tyvärr tyst läggs ner. Och till det köer. Mycket stort lidande för väldigt sjuka patientgrupper, beroendevården, ätstörningsvården. Men så skulle jag nog också säga att troligtvis så får vi en kanske större privat-privat marknad. Där människor helt enkelt får betala mer ur egen ficka eller teckna en privat sjukförsäkring. Och det kan man ju tycka som liberal är bra. Det kan finnas
tråkigt att man ska betala för samma sak två gånger.
Exakt, det är ju det som blir problemet. Att man betalar ju en högre regionskatt nu. Och samtidigt kanske ändå inte får den vården som man genom skattesedeln betalar.
Det brukar vara problemet i planekonomier. Ja, så att jag har din rekommendation som teckna en privat vårdförsäkring.
Ungefär så.
Innan det är för sent.
Ungefär så. Tyvärr så blir det svårt om du till exempel är under 18 år och sjuk i anorexia.
Eller inte har tillräckligt med pengar. Ja, dystert. Kommer ni göra en uppföljning av detta närmare valet och se hur det har gått?
Det hoppas jag. Det har ju nu gått ungefär hälften av mandatperioden, lite mindre. Så förhoppningsvis så kommer vi se, för det ser vi ju inte nu. Än så länge är köläget, vi ska ju påminna om att Region Stockholm har de kortaste vårdköerna i hela landet. Och än så länge så ser vi ju inte att köerna växer ofantligt. Men efter de här nedläggningarna och efter avbolagiseringen av akutsjukhusen när det träder i kraft 2025, om jag minns rätt, så kommer vi ju börja se vårdköerna. Och det vore ju väldigt spännande att få den statistiken, men jag kan ju inte se in i framtiden och säga exakt hur mycket det blir.
Man kan tjäna mycket pengar på.
Exakt. Men absolut, jag hoppas kunna följa detta vidare.
Spännande. Den här rapporten, nu spelar vi ju in det här i slutet av mars, men rapporten släpps idag när det här avsnittet sänds den 3 april. Och vart finns den att få tag på?
Den finns att få tag på timbro.se, och sen när du är inne på vår hemsida där så ser du alla rapporter och sen kommer den vara högst upp.
Strålande. Då rekommenderar jag alla att läsa denna väldigt intressanta men inte så upplyftande rapport. Tack så mycket för att du kom hit, Lovisa.
Tack snälla.
Jättetrevligt. Uppskattat, det är en podcast från Skattebetalarnas förening. Vi arbetar för låga och rättvisa skatter, rättssäkerhet för skattskyldiga och minskat slöseri med skattepengar. Vi bildar opinion och folkbildar i skattefrågan, och vi lever som vi lär och tar bara emot frivilliga bidrag. Uppskattar du podden kan du gärna ge oss ett högt betyg i din app, och vill du medverka till att Sverige blir ett land med minskat slöseri och rimligare skatter så stödjer du oss enklast genom att bli medlem. Läs mer och bli medlem på www.skattebetalarna.se/bli-medlem. Till nästa vecka, ha det så bra.